Alltså jag såg på din Instagram för ett tag sedan att du var på bandy.
Ja.
Vad är grejen med det?
Alltså jag går på bandy ibland.
Jaha.
Alltså jag är ju hälsing. Jag bor i Hälsingland. Och här i Hälsingland så är vi ju väldigt mycket för bandy. Men vi har tre av Sveriges bästa lag. Det är Broberg som finns i Söderhamn. Och sen är det Bollnäs och så är det Edsbyn. Och ibland så kommer Ljusdal upp och liksom nafsar lite sådär också. Men de här tre lagen, Broberg och Bollnäs och Edsbyn, och särskilt Bollnäs och Edsbyn, är ju alltså tre riktigt starka lag. Och det är ju en folksport här på ett sätt som det inte är i andra delar av
Jag
världen. Liksom.
vet det. Alltså jag vet ju det, men jag vet ju också att vi till exempel vid flera tillfällen har fått så här påtryckningar från våra lyssnare att vi borde prata om sport. Eftersom det är jättestort, mycket många sporter som är stora i Norrland och
Och
så där.
ingen av oss.
Och du har bara sagt nej, 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 jag gillar inte sport. Så här, jag
Nej,
kan
men det gör
ingenting om
jag
det.
inte
Men
heller,
du
men
har
jag gillar
aldrig berättat att du gillar bandy. Jag har känner mig kränkt.
Ja, men jag gör ju det. Jag gillar ju bandy därför att jag tycker att det ser, alltså det är en väldigt sympatisk. Alltså dels så tycker jag att det är ganska trevligt att titta på liksom, för att det är en ganska vacker sport till skillnad från
Ja,
hockey
fast
som
det
är
är
liksom.
utomhus, det är kallt, du
Ja.
ser inte bollen.
Nej, jag vet alla de
Nej, precis,
argumenten.
det är det liksom.
Men man klär på sig väldigt varmt och så står man där på en läktare och så är det ganska mysigt liksom, och det prasslar om kläderna och den
Du
där
har en termos med dig och...
handskapplådorna. Jag dricker inte sprit och som
Nej.
ur en termos,
Nej,
ur en
okej.
portfölj. Men nej, men jag tycker att det är ganska trevligt helt enkelt. Ja. Gott nytt år och i efterskott, eller vad man ska säga. Nu är det ett nytt år.
God fortsättning på
God,
det här året
ja.
som har börjat
Ja. Så jävla
lysande.
dåligt. Så jävla.
Vi har en ny president i USA.
Ja, det kommer gå så bra allting. Ja. Men vi har ju vårt mysiga Norrlands fokus. Och det blir ju lite så med den här Norrlandsfrågan. Att ju jävligare det är på andra ställen, desto mysigare tycker man ju på något sätt att det blir i Norrland. Men så att man får ju lite grann så här anstränga sig för att hålla indignationen vid liv när det gäller våra allt liksom futtigare
Problem.
norrländska problem ibland kan jag känna.
Jag kan berätta om en grej som kom här i veckan bara,
Ja.
som gör att man känner liksom att Norrland är mysigt. Nej, men det har ju då kommit Brå, Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, som kom för ett par veckor sedan. Men så veckan som var så släppte de sina lokala och regionala siffror för den undersökningen. Och den visar ju, det är inget nytt, för så har det liksom alltid varit. Men Norrland är ju tryggast i Sverige. Både när det gäller liksom antal brott som faktiskt begås och människors upplevelse av trygghet. Och konstigt nog även förtroende för rättsväsendet och polisen.
Ja.
Vilket jag tycker är jätteintressant med
För
tanke
det.
på sånt vi pratar om, att det finns liksom stora områden utan poliser och
Ja.
den kommer inte och så här. Men det begås inte så mycket brott och folk känner sig ganska trygga. Sen kan man ju också, sen ska man ju alltid ta statistik med en nypa salt. Det begås ju förmodligen en otrolig massa brott även i Norrlands inland som kanske inte ens anmäls för att man vet att polisen kommer ändå inte att komma om jag ringer om det här. Alltså sådana tendenser ser man ju också i problemförortsområden kring storstäderna. Folk ringer inte för att de litar inte på polisen. I Norrland kanske det är motsvarande, och de ringer inte för polisen kommer ändå inte. Så kan det vara, vill jag bara lägga in där. Men att folk ändå känner sig väldigt trygga.
Ja.
De går inte omkring och är rädda för att drabbas av brott. Ja.
En annan nyhet som kom i veckan är att, vad var det, klockan 07:47 i fredags morse så blev vi 10 miljoner invånare i Sverige. Och år 2025 så ska vi tydligen bli, eller nej, 2030 kanske det är, då så kommer vi vara 12 miljoner invånare i Sverige. Det intressanta är att prognoserna pekar åt att inte en enda procent av den tillökningen i Sverige kommer att ske i Norrland. Utan det är snarare tvärtom.
Ja, vi blir alltså färre i förhållande till folkmängden i stort, ja, i Norrland.
Ja, och vi blir färre i absoluta tal också, verkar det som. Så att det går, ja, Sverige blir fler och fler, men inte norrlänningarna.
Jag kan ju berätta att regeringen skickade ut då ett pressmeddelande med anledning av att vi nu har tickat över den här 10 miljoners gränsen. Och det är några olika ministrar som har uttalat sig om det här, hur härligt det är med en växande befolkning och så vidare. Det ska vara ett bra land för barn att växa upp i. Och så har då folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, hans kommentar till det här är: trygg och säker förlossningsvård i hela landet är avgörande för kvinnors hälsa och för våra små invånare. Därför gör den här regeringen stora satsningar på både förlossningsvården och kvinnors hälsa.
Alltså det där
spontant
reser en rad frågor, kan jag känna. För det första så gör ju regeringen har ju en väldigt begränsat inflytande över förlossningsvården eftersom den sköts av landstingen. Och landstingen tvingas ju, särskilt i Norrland, ofta till ganska hårda prioriteringar. Så att jag förstår inte riktigt hur jag kan säga sådär.
Jag ska vara rakt på sak. Nu har ju jag då visat en viss förståelse för landstingets beslut att stänga förlossningen på Sollefteå sjukhus. Det är en sak. Men att då som minister i ett sånt läge uttala sig som han gör tycker jag är liksom lite grann en smäll på käften då till de personer som nu drabbas av den här nedläggningen. Men apropå den nedläggningen, för det här är ju också så intressant, att bero på mediebilder och vad folk tar till sig av vad som skrivs och sägs. För oss som bor här då i Norrland, och för mig framförallt som bor i Västernorrland, alltså det är det landstinget. Jag hör ju till landstinget som lägger ner den här förlossningsavdelningen. Så har ju det här varit en följetong hur länge som helst. Ska det läggas ner? Ska vi lägga ner det här istället? Ska vi lägga ner det i Övik? Ska vi göra det här? Till förslag, till faktiskt beslut. Det har varit enorma protester. Alltså det var ju fler människor som demonstrerade i Kramfors än vad det finns invånare i Kramfors mot det här beslutet förra året. Men först när beslutet är genomfört, när det är 2 veckor kvar till det här BB faktiskt ska läggas ner, och det kommer en nyhet om att ABF startar kurser i bilförlossningar. Då vaknar resten av Sverige och världen. Det har alltså varit en nyhet i jättemånga internationella medier, just det här med den här kursen. Men att även i Sverige så ser jag också, förutom att man pratar om den här kursen, den här otroliga liksom upprördheten över att man stänger ner BB i glesbygd. Från folk då som inte hade en aning förrän nu. Och det betyder ju inte att det inte har, den här nyheten har funnits och den har cirkulerat, det har delats och det har diskuterats, men det har gått folk förbi, för det har inte stått i DN liksom.
Nej. Eller Aftonbladet eller Expressen. Nej, så är det ju verkligen, och det är ju superdeppigt verkligen. Jag vet inte ens vad vi ska göra av den insikten.
Sen tycker jag att vi kan peka på lite perspektiv här. Alltså en kontrast, nämligen nu sitter det jättemånga upprörda stockholmare som tycker det är fruktansvärt att folk ska måste föda i bilen. Så här. Oj, vilket måste, men alltså det finns ju en hög ökad risk för det då. Ja. Samtidigt som då människor i Norrbotten sitter och hånar ångermanlänningarna. Vadå 10 mil? Här har vi haft 30 mil alltid. Alltså, mm. Vad är ni för klenisar? Varannan unge här är född i bilen.
Men det här är ju verkligen Norrlands inneboende dynamik och liksom på något sätt där vi har den här nord-syd-axeln där man på något sätt också så här förutsätter utifrån namnet att det bara blir värre och värre ju längre norrut man kommer. Och i den här dynamiken då så vinner ju alltid norrbottningarna den här liksom, nu pratade jag om offerkofta.
Ja, om vilka som har det värst. Ja. Ja,
men det är ju inte så att de är, jag tycker inte, norrbottningarna har ju kastat av sig offerkoftan ganska mycket, men jag skulle nog ändå säga att när det gäller att utmåla sig själva som värst drabbade av precis allting så vinner ju norrbottningarna.
Fast sen inte bara, jag skulle säga att det handlar inte bara om att vara värst drabbade, utan det handlar också om någon slags så här att de sätter en stolthet i att vara liksom starka, kraftiga människor som reder sig själva och klarar sig utan BB och utan det här, för att vi klarar snöstorm och vi reder oss, vi behöver inte er, liksom, lite så också. Det är inte bara offerkofte-syndrom tycker jag, utan det finns båda delar i det här, i den här debatten. Men jag tycker att det är intressant att se, det är ett ganska tydligt exempel på hur uppdelat landet är och hur lite vi vet om vad som händer inom Sveriges gränser och om varandra.
Liksom. Ja, visst är det så.
Vi har ju faktiskt lovat att vi ska grotta ner oss i den här landsbygdsutredningens betänkande. Och vi jobbar på det.
Ja, det
vi jobbar verkligen på det.
Det är 280 sidor hårdkokt byråkratsvenska som ska trängas igenom och 75 förslag eller 75 punkter åtminstone på åtgärder som ska göra livet bättre i svensk landsbygd. Och vi ska göra en specialpodd och gå igenom hela det här slutbetänkandet. Men vi behöver också lite hjälp.
Vi behöver lite uppmuntran.
Lite uppmuntran och lite klappar på axeln. Dels får den som lyssnar fortsättningsvis väldigt gärna liksom komma med tips och förslag och infallsvinklar och synpunkter. Men man kan också gå in på patreon.com/Norrlandspodden och bli donator till programmet.
Stoppa in några kronor här och där.
Ja, man väljer själv hur många program man vill stödja. Man kan sätta maxgränser för hur många man vill stödja per månad och hur mycket. Och så att man inte blir skinnad om vi så här fullständigt löper amok och börjar spotta ur oss hur många program som helst. Men jag tror inte det kommer hända riktigt.
Det tror inte jag heller. Så att det är vi såklart jätte... Det är ju ganska många som redan har gått in och stöttar oss. Och det är vi jättetacksamma för. Patreon.com/Norrlandspodden. Som vi gör i samarbete med Teg Publishing, ska vi också säga.
Ja. Har du sett någonting av den här nya tv-såpan, reality-dokumentärserien om Hofors?
Jag har faktiskt inte det. Jag har sett ett par trailers och jag har läst inlägg i debatten om det, men nej, jag har inte tittat själv. Och varför jag inte har sett det kan jag också säga att jag har sett trailer och tyckt att det verkar riktigt dåligt.
Ja. Jag har kollat lite grann och jag blir ganska kluven. Alltså en del av mig blir nog ganska ledsen. Samtidigt så har jag så himla svårt att bli arg på saker nu för tiden. Jag vet inte, jag har inte riktigt tillgång till den här indignationen som jag borde ha kanske. Men det är klart att en serie som där, jag ska bara förklara kort vad det är. Det är en slags... episoder, timslånga episoder som är filmade. Man får följa ett antal människor i Hofors som är en liten bruksort som liksom finns i Gästrikland och där de flesta på ett eller annat sätt är beroende av ett stort stålverk som alltid har funnits där. Så det är verkligen den typiska bruksorten. Jag åker mest igenom Hofors ibland. Jag åkte precis igenom Hofors bara häromdagen. Och det är en ganska ful ort, tycker jag. Och man pratar en inte allt för smickrande dialekt som ligger någonstans mellan Gävlemål och dalmål.
Det ligger väl precis däremellan på vägen, ja, från precis. Södra Gästrikland på väg mot Dalarna.
Mm. Ja, precis. Så att det redan där är det lite öppet mål på något sätt. Det är en sån där plats som liksom, vad ska man säga, så här, gradvis har under ganska många generationer, tror jag, liksom tömts på människor som då liksom vill göra karriär inom bildnings- och kunskapsyrken och liksom kvar blir då människor som jobbar med kroppen på ett eller annat sätt liksom. Så det är ett ganska öppet mål, och där har det här tv-teamet då lyckats hitta ett antal människor som är ganska originella.
Det är ganska, ja, de är väl förmodligen handplockade på grund av det, ja, TV, att de har tänkt bra tv,
kastade för att vara spännande och roliga att titta på. Och det är ju kanske,
men
inte...
är det det som är problemet då, enligt vad jag har läst, just det här roliga att titta på?
Det, precis, det blir ju så. Det blir ju som att man tittar, det blir ju på något sätt som att man gläntar på en lucka eller tittar på människor i bur lite grann liksom. Och sen så glider ju hela programmet in i ett allt för välbekant narrativ liksom, där landsbygdsbefolkningen då är lite udda, lite eljest, lite lämnade bakom, och på något sätt och det är en slags särskildhet, kan man säga liksom, att här i Hofors bor det människor som inte är som på andra platser. De här personerna skulle inte vara liksom tänkbara överhuvudtaget i en skildring av ett storstadsområde. Då skulle man välja helt andra representanter för. Och det här går ju verkligen in i liksom hela den här, hela problemet med hur man beskriver stad och land i Sverige. Liksom. Och jag kan ju känna att det är lite deppigt att SVT sänder sådana här program, måste jag säga.
Utifrån att jag inte har sett det.
Ja.
Och försöker nu... Nej, jag blir inte peppad på att se. Men jag försöker bara problematisera här. Eller bara komma med en liten djävulens advokatfråga här då. Mm. Att du säger att det är liksom man sitter och tittar på det. Skrattar åt dem. Kanske inte med dem så mycket. Och att man har liksom valt personer som ska symbolisera landsbygden och att det blir fel. Men är inte det då att på något sätt förminska de här människorna som faktiskt deltar i den här serien? Att det ändå är så att det här är deras verklighet och deras verklighet som speglas om en fragmentariskt. Och varför ska inte den få skildras? Och varför ska vi inte ta dem på allvar i deras...
Det är det som gör det så otroligt svårt att prata om, givetvis. Därför att man måste, när man pratar om det här, så måste man på något sätt skilja på de människorna som skildras och på det övergripande narrativ i vilket de skrivs in, så att säga. Mm. Vilken roll de får spela i den stora berättelsen om Sverige, som också skrivs fram genom en sån här serie, en sån här satsning, liksom. Och det är ju någonting som alla vi som på ett eller annat sätt arbetar i media och skildrar svensk landsbygd, det är ju någonting som vi måste vara medvetna om hela tiden liksom. Vems ärenden går vi när vi gör det här? Och då tycker jag att den diskussionen är mycket större än de här individerna som är med. Så att, jag menar, de här individerna kan ju vara fina och bra och men den viktigaste grejen är kanske att om man skulle göra, säg att du skulle göra en skildring av ett kvarter på Kungsholmen, så skulle du aldrig välja de här exponenterna för stadslivet. Du skulle välja helt andra.
Som är mer typiska för det du vill berätta om staden.
Ja, exakt. Och det är det som är kanske liksom kärnan i det.
Mm. Ja, alltså sen funderar jag på då journalistiken i det, om det då bara är människor som utan sammanhang, alltså utan berättare, utan någonting, som man bara filmar rakt av, så kan man hävda att ja, men så här, exakt så här ser verkligheten ut.
Jo.
Och ska man inte visa det? Men det jag menar är alltså att det kanske skulle behövas lite journalistik. Alltså någon som går in och ställer fråga eller drar en slutsats eller sätter in det i ett sammanhang.
Exakt, och det här det är helt kontextlöst. Liksom. Och det finns inte heller någon handling eller så. Utan det här är bara en skildring av ett antal människor. Det är nedslag i ett antal människors liv i en specifik ort i Sverige.
För vi pratar ju ändå ofta om just det här, alltså i många sammanhang, att vi pratar om människor och inte med dem, att människor som är kanske utsatta eller som om man är en lantis som är övergiven av staten, så pratar vi om dem men inte med dem. Men här får de ju, här är ju deras röst. Är det inte? Alltså, jag har ju som sagt inte sett programmet.
Ja, men grejen är att man kan alltid göra val. Och jag tänker personligen ofta på liksom, du vet den danska journalisten Carsten Jensen. Han skrev en serie med reseböcker för, vad kan det vara, 15-20 år sedan kanske. Och han skrev i en av de där böckerna att han som arbetsmetod hade med sig på sina resor en påhittad, en imaginär CNN-nyhetsfotograf. Och vart han än kom så tänkte han på vad skulle den här min medföljande CNN-fotograf, vad skulle han ha filmat? Och när han hade förstått det så vände han sig alltid åt andra hållet. Och då hittade han då det som han, det här är kanske lite populistiskt å andra sidan, men då hittade han det som han då betraktade som vardagligheter och verkligheter och någonting som kanske berättade en annan historia. Och jag skulle nog säga att de som har gjort den här dokumentärserien om Hofors, de har riktat kameran åt exakt åt det stereotypa hållet, åt det förväntade hållet skulle jag säga. Alltså de hade givetvis kunnat välja ut och filma och följa ett antal andra människors liv och fått en helt annan berättelse om Hofors som inte alls på samma sätt hade förstärkt narrativet om stad och land. Ja. Så tänker jag. För att vara diplomatisk. Mm.
Ja, jag kan ju bara säga okej, eftersom jag inte har sett det. Så det är dumt att prata om saker man inte har sett faktiskt. Men nu gjorde vi det ändå. Men det här anknyter ju, skulle jag säga då, till en text som orsakade viss upprördhet
är det mera safari-journalistik?
Den var jag nära att hoppa över nu faktiskt. Safari-journalistik, det var ju då som Gunilla Brodrej skrev i Expressen. Det är så här, hon skriver då kultur i Expressen och hon hade, alltså hon har vid flera tillfällen skrivit om Norrland och samisk kultur och sådana där saker och anses väl vara och anser väl själv att hon är någon med koll och öppet sinne och så här på Norrland.
Hon har varit väldigt positiv till våran podd.
Absolut, den har hon tipsat om och liksom tycker den är bra att lyssna på den och så. Mm. Men hon hade då i alla fall skrivit en text om Midnattssol som vi också har pratat om. Och hon tyckte då att hennes tes var att det var liksom överdrivet och lite exotifierande, och alltså så här, det var hennes tes. Bland annat så påstod hon att nej, det händer faktiskt, det är faktiskt inte så att någon skriker liksom jävla lapp åt någon på gatan liksom, det händer inte i verkligheten. Och så fick hon såklart massa kritik för det här, därför att du vet ingenting, Gunilla. Kom hit och se hur det är så där. Och då gjorde hon en sån här safari till Jokkmokk.
Hon tog på sig hatten och åkte till Jokkmokk.
Och det gjorde hon veckan före jul. Och skrev en ny text, en väldigt lång text. Men som verkligen, alltså den påminner om den texten som vi pratade om för ett par år sedan, som Jack Hildén skrev när han åkte till Missenträsk.
Ja.
Och som var också så här, här kommer en stockholmare till Norrland och beskriver det jätteknasigt. Liksom, så här. Och det blev lite så, lite förvånande, mycket så. Oväntat för att komma från hon. Och hon fick ju också många fler skopor ovett då för att hon gjorde den här safarin och exotifierade ännu mer. Och det uppstod diskussioner om det, framförallt då från samiskt håll, som tyckte att hon inte förstod. Men hon, och ändå ska det sägas, alltså de var inte så jätte, så att de kokade av upprördhet. Det var med dem, alltså det är bra att hon kom hit, det är bra att hon försöker förstå, men när hon skriver en sån här text i Expressen så förstärker hon ändå viss, liksom, fördomar och bilden av oss. Men det här, alltså jag känner ju igen det här, och jag är ju också alltid rädd någonstans när jag pratar om, för ja, vi har en podd som heter Norrlandspodden, jag bor i Norrland, jag kommer härifrån, men Norrland är stort, jag känner inte alla, jag har inte varit överallt. Nej. Man riskerar ju hela tiden faktiskt att trampa i klaveret för att man pratar om saker som man egentligen inte har koll på. Hur känner du om det?
Ja, så jag har ju trampat i klaveret såklart många gånger själv. Förhoppningsvis så har det väl avtagit, mitt trampande i klaveret. Och att, men kanske liksom också kan jag känna det till priset av att jag har blivit mer hämmad. Att jag vet att det här är minerad mark och det här aktar jag mig för att skriva om. Och jag kanske inte liksom tar i och skriver lika svulstigt och poetiskt och sådär som också Gunilla har gjort om Norrland och liksom kalla andedräkter och solnedgångar.
Hon ska skapa en bild av det också.
Ja, precis. Ja. Och där, så att jag, för att anknyta till liksom diskussionen om den där tv-serien Hofors, har jag väl medvetande gjort mig själv väldigt mycket om, oavsett om mina intentioner är goda eller ej, så finns det ju alltid en risk att det man gör hamnar i det här gängse narrativet, liksom där man särskiljer stad och land och landsbygdsbefolkningen från storstadsbefolkningen och ger dem olika roller. Och det tycker jag att, jag vet inte, det kanske är hårt att liksom kräva det, för att, jag menar, ändå tycker jag att det är märkligt att det händer så pass ofta att folk kliver i det här klaveret. Liksom.
Ja, men om man ska säga det, jag menar, det har väl du och jag i sådana fall gjort för väldigt många gånger tillsammans. Alltså, jag tänker på att vi har gjort ett avsnitt som heter så här Den norrländske mannen.
Jo, fast då
där
pratade
vi öser på med liksom.
Jo, fast sen problematiserade vi det också. Ja. Jag menar, så att man kan ju ta avstamp i schablonerna för att liksom ha en sån diskussion. Liksom. Mm. Och det jag kan känna är väl liksom att, jag menar, återigen då, Vi har medvetande gjort oss själva i Sverige på en rad områden. Alltså vi vet idag att man hackar inte på underklass, man hackar inte på liksom HBTQ-personer, man hackar inte på invandrare, men det är fortfarande helt och hållet fritt fram att hacka på lantisen. Vilket ju då liksom anknyter till en annan aktuell artikel.
Ja, det anknyter då till en artikel som är publicerad den 30 december, alltså det var före nyår. Och för att vara publicerad i datumet så fick den ju otroligt stort genomslag. Det är alltså på omtalat, Expressens viral...
Expressens klickbetes-sajt.
Precis.
Ja, det var ju ett klassiskt klickbete, hela upplägget.
Precis. Det är då en journalist som heter Emelie Roslund som har gjort en lista på 11 störiga saker som alla småstadsbor gör när de kommer till Stockholm.
Ja.
Och den är ju, alltså den, jag personligen blev inte jätteupprörd eftersom jag tycker den är ganska harmlös och man förstår att det här ska vara...
Men, framförallt är den trött och
precis,
tjatig.
Men det jag stör mig på, det är ju faktiskt, man förstår att tanken är att den ska vara rolig. Mm. Problemet är att den inte är det.
Nej, för att den slår neråt.
Precis,
framförallt.
Precis. Och det är ju just det, att du sa att man får inte hacka på klass.
Nej.
Men det här är ju liksom klassförakt i sin finaste form.
Ja.
Till exempel då på den här listan, en lantis i Stockholm går och citattecken lyxar till det genom att äta på Vapiano.
Ja.
Men om vad då, alltså vad är problemet? Jag förstår inte. Har hon varit på liksom den enda vägkrogen som finns i Fränsta? Ja, sen fortsätter hon ju då liksom, saker som har med Facebook att göra, men dricker öl på Sveavägen för att det ligger centralt och borde vara dit man går, och så pratar hon om avslagna storstark och sådär.
Det är extremt fraktfullt.
Och plankstek är också dåligt. Liksom. Ja.
Men hur jävla unika grejer gör hon själv när hon besöker landsbygden?
De ställer sig, precis, de ställer sig på fel sida i rulltrappan. Ja. Det var väl den som blev...
Jag googlade henne, hon skriver i Nöjesguiden också. Mm. Hon liksom...
Här, men den här tycker jag är kul. De åker till Gamla stan och tycker att det är genuint mysigt. Där måste jag ju ändå undra, har hon förstått vad Gamla stan är? Hur gamla de här byggnaderna är? Hur liksom, vilket kulturhistoriskt värde Gamla stan har för en turist? Om vi bara suddar bort då de här turistfällorna,
alltså just
de
här
souvenir, ja, men precis, souvenir i butikerna. Så det är väl helt rimligt att en turist besöker Gamla stan.
Jag tror att många stockholmare också tycker att det är ganska mysigt.
Ja,
faktiskt.
Ja, jag är stockholmare som verkligen, åh, nu är det julmarknad i Gamla stan.
Mm. Mm.
Och sen så hånar hon ju också då människor som bor på Scandic Hotel och instagrammar sin hotellfrukost.
Mm.
För att Scandic Hotel är ju då per definition mellan raderna här inte lyxigt och fint och deras frukost är dålig. Och folk blev väldigt, väldigt upprörda. Och min första reaktion det var, men kan ni bara ignorera den här dåliga texten?
Ja,
för att det är ingenting att uppröras över. Mm. Men sen ju mer jag såg den här indignationen, ju mer känner jag att men vi kanske verkligen borde protestera mot att sånt här får passera.
Mm.
På grund av klassförakt, på grund av lantisförakt.
Ja, och också för att det ansluter sig till och förstärker det här trista gamla narrativet. Liksom.
Ja. Och vi och dem, det, alltså också det.
Ja, ja.
Tycker jag. Allting som förstärker vi och dem känsla är ju på något sätt av ondo.
Ja.
Jo, det sägs ju också då att lantisar i Stockholm blir ju liksom helt till sig om de råkar se en kändis på gatan.
Ja,
vilket man gör hela tiden i Stockholm, för det bor mycket kändisar där och de rör sig fritt. Och det är ju ganska känt också att Stockholm är en stad där kändisar kan röra sig fritt utan att bli störda och liksom antastade av främlingar väldigt mycket. Ja, och det är väl en sak, alltså det stämmer ju.
Mm.
Jag vet första gången när jag var i Stockholm och såg kändisar och bara, oj, människor man bara sett på TV, finns de på riktigt? Så här.
Mm. Vem var det då? Kommer du ihåg det?
Nej, det minns jag inte. Nej. Faktiskt. Nej. Det var någon så här rapportgubbe liksom. Ja. Ja. Då på 80-talet. Ja. Ja. Nej, så att är man uppvuxen i en liten stad eller liksom ett litet samhälle på landet och aldrig ser en människa i verkliga livet som syns på TV, så blir det konstigt. Och det är ju intressant i sig att bero på när man pratar om liksom medieelit och etablissemang och liksom allting styrs från Stockholm. Att, ja, men för stockholmare, när de tittar på TV så är det inget konstigt att det är någon som gick i deras skola eller som bor granne eller som har barn på samma dagis. Därför att det är människor som jobbar på TV och bor i Stockholm.
Mm.
Och den klyftan tror jag är svår att förstå. Liksom både för lantisar att förstå att de här TV-människorna på riktigt är som dig och mig och lever som vanligt och hämtar och lämnar barn på dagis. De är inget märkvärdiga. Och för stockholmare att förstå att det finns människor som aldrig någonsin har träffat en person som har varit på TV.
Men vi har ju haft verkligen en kändis på roadtrip.
I Norrland.
I Norrland. Frodo har liksom så här med sitt lilla svärd.
Ja, han hade nog inte det med sig.
Huggit sig igenom norrländska.
Mordor.
Norrländska. Ja, på väg till Mordor.
Mm. Mm.
Först så var han...
Han dök upp i Sundsvall.
Först var det i Sundsvall.
Så var det. Han...
På någon sylta typ?
Nej.
Eller var det en bättre restaurang?
Nej, det var en bättre restaurang.
Ja, okay.
Ja, den heter Tuppen. Så man tror att det är en sylta kanske. Det är en bra restaurang. Och käkade middag där.
Mm.
Tog ett par öl. Och det här började först spridas i sociala medier.
Mm.
verkligen, åh, det sägs att Frodo eller
Elijah Wood. Men det var någon som tog en bild på honom också.
Vänta, ja, men, det här, men det här var innan, så här, det sägs att Elijah Wood är i stan liksom. Gud, vart är han? Och så började det spridas rykten om varför, och det sades att han var på väg till Skuleskogen, och ja, men, det började spridas massa rykten. Och sen så la den här restaurangen upp en bild på sin Facebook att de har, och visat att de hade haft fin besök och la upp en bild på Elijah Wood för att bevisa att han verkligen hade varit där. Och så blev ju det här, en liksom, Sundsvalls tidning plockade upp det här, gjorde en grej på det, intervjuade dem på tuppen, och alla liksom, ja men han var trevlig och vi fick fotografera honom, och så gick han iväg. Sen så försvann han från radarn ett tag. Jo, också det här att tidningen, vet du mer? Har du sett honom? Skicka in bilder, ring till tidningen. Men sen så flyttade det här sig till olika tidningar i Norrland. För ett par dagar senare så...
Ja, precis. För sen ploppade han upp på Bilbolagets
lunch.
Men Bilbolagets lunchkrog.
I Brunflo.
Det är ett helt fantastiskt ställe att luncha på om man är Elijah Wood, tycker jag. Och där stod han och poserade med något barn i famnen.
Någon som tryckte ner en bebis i famnen på honom.
Och han ser jätteglad ut i alla fall. Han verkar vara en fin kille, tycker jag. Och sen måste han ju ha åkt, men sen försvann han igen, och sen nästa gång ploppade han upp på Tree Hotel, eller hur? Eller var det andra stället? Han precis. Syntes på någon mack.
Han syntes på E45. Jag tror han har synts. Han ploppade upp på Tree Hotel. Han var och på någon självmack någonstans. Det minns jag inte vart. Men i alla fall så här att det känns som att inte varenda, men väldigt många Norrlandstidningar fick sin egen grej på att nu är han här. Mm. Nu är Elijah Wood här.
Det är fint.
Och alla följde det. Och de här artiklarna också, det ska sägas, de blev väldigt klickade och lästa. Mm. Och det blev verkligen en snackis. Och jag vet ju att till och med jag kände ju folk liksom i Sundsvall när den här kvällen, när alla visste att han är i Sundsvall, som så här, jag måste ut på krogen för att se om jag ser honom. Du vet, för att det blir en... Men nu kan vi inte jämföra heller Elijah Wood med liksom Claes Elfsberg som är en grej om man är
lantis. Nej, men jag hade nog nu går inte jag fram till kändisar och tar bilder kanske, men just Elijah Wood hade jag ju faktiskt tyckt var ganska roligt om man hade träffat på.
Det skulle nog jag också ha tyckt, men jag skulle definitivt inte ha gått fram till honom, tror jag. Nej. Men jag skulle ha liksom tittat i smyg och räknat avståndet i meter till sådär. Det är intressant, och det är väldigt engagerande. Men som sagt, Elijah Wood är ju en världssuperstjärna utifrån att han faktiskt Frodo i Sagan om Ringen.
Han spelade huvudrollen i en ganska stor film. Vad mer har hänt då?
Du har blivit utnämnd till årets lantis.
Ja.
Det är faktiskt jätteroligt. Det allra roligaste, det är faktiskt bilden på omslaget av tidningen Land.
Som inte har bytt sin... Som inte har bytt sin form. Samma formgivning måste de ha haft sedan 70-talet.
Det roligaste med bilden är att du ser så hysteriskt, förskräckligt, genuint, jättelycklig ut på den. jag känner inte att det matchar din image riktigt.
Nej.
Som liksom sur,
jag har ju godkänt surgubbe. Jag har ju godkänt bilden själv. Så att jag har ju, alltså nu var det ju så att de ville ju ha en bild. De var verkligen så här, vi skickar blommor, och sen så vill vi gärna att fotografen tar en bild av dig där du är glad och håller i blommorna. Och då så tänkte jag lite på det där, och sen så kom jag väl ganska snabbt fram till att liksom, varför skulle jag inte kunna göra det? Jag är 45 år gammal. Jag håller på med landsbygdsfrågor. Om jag någon gång har varit cool, så är jag ändå inte det längre. Liksom. Så att fuck it. Liksom. Då kan jag väl skratta på en bild på tidningen Lands omslag då. Och sen så gjorde jag det.
Stå där i en mysig tröja.
Mysigt. Jag hade mysig tröja, jag hade blommor. Jag står framför en hembygdsgård. Det är 15 minus ute. Det är kallt och krispigt.
Men du har hipsterknuten halsduk. Liksom.
Ja, och vilket otroligt många ville påpeka också när jag la upp den där bilden.
Så där knyter inte en lantis halsduk.
Nej, det är en tydlig signal. Tydligen om att man inte är rural på liksom på det gängse sättet. Jag tror ju kanske mer att den där halsduken, eller det sättet att knyta halsduken, kanske mer har att göra med klass än med lantligt kontra urbant att göra.
Okej, det har att göra med att du är borgerlig.
Ja, om jag nu är det. Jag vet ju att det här har ju också varit en diskussion. Vem av mig och Sofia är mest borgerlig?
Mm.
Ja. Och du ordnade en omröstning på Twitter.
Ja.
Jag var inte, stod inte bakom den.
Nej.
Men jag har röstat i den.
Har du?
Ja.
Vad röstade du?
Ja, det kan jag säga sen.
Sen? Okej.
Okay. Vad blev resultatet till slut för övrigt?
Jag tror det blev 54-46.
Till vem?
Till dig.
Och det beror då på att folk tolkar begreppet som det ska tolkas.
Det
utgår inte från politisk ideologi. Utan
nej, det utgår inte från det. Utan, och det uppstod också en sån diskussion som var ganska livlig. Och den uppstod både på Twitter och på min Facebook och så här, om vad man räknar in i begreppet borgerlig.
Mm.
Och jag kan säga att innan den diskussionen uppstod så ledde jag.
Aha, okay.
Men sen då när man liksom följer tråden i den här omröstningen och det börjar diskuteras vad borgerlig är. Jag har ju till exempel så här jämfört vilka bilar vi kör.
Har du outat allt det här? Liksom? Du har bara
men det har vi ju redan outat i podden. Ja, jag berättar ju ingenting som vi inte har pratat om i podden. Och så säger jag ju bara det att liksom, borgerlig handlar ju mer om livsstil än politik.
Ja.
Liksom att man är en borgerlig person.
Är du ideologiskt sett borgerlig då? Ser du dig själv som
nej,
borgerlig?
Nej, absolut inte. Jag har aldrig identifierat mig som borgerlig, utan jag identifierar mig som liberal. Ja. Och borgerlig, det, alltså, för mig är ju det så här, men man pratar om borgarna på 1900-talet som var så här konservativa. Alltså nej, jag hör inte dit. Sen har liksom liberalerna kommit att flyttas åt höger.
Och livsstilsmässigt då? Finns det någonting borgerligt?
Absolut inte. Där är jag den minst borgerliga människa man kan tänka sig, tror jag. Alltså på riktigt. Och särskilt alltså den här... om folk kände oss och tolkade begreppet som ett livsstilsbegrepp, så skulle ju du ha vunnit med 90-10.
Ja, kanske. Vad är det som gör mig så himla borgerlig då?
Alltså jag tror för det första att det är din bakgrund. Mm. Steg ett, det säger du själv i värvet.
Ja.
Du säger själv det.
Säger
att du har en borgerlig bakgrund.
Ja, liksom. Det är sant.
Ja.
Och halsduksknuten.
Precis, halsduksknuten, bilen du kör. Alltså ändå skulle jag säga... din status i samhället. Eller liksom dina resor. Du åker till storstäder på semester...
Mm.
Du pratar om liksom att kunna köpa dyra viner, alltså också nu refererar jag till värvet igen, som vi inte har nämnt än, men att faktiskt då Kristoffer Triumf har gjort en intervju med dig i värvet, vilket också är intressant och som jag undrar om man kan koppla till den här glada bilden, att du har börjat släppa på vissa sådana här. Jag kan tänka mig att du har varit väldigt restriktiv så här mot att generellt prata om dig själv.
Mm.
Men när man är med i värvet, då måste man ju prata om sig själv.
Jo,
hur tänkte
precis.
Du när du... Alltså var det här någonting som du tvekade över när du fick frågan? Eller svarade du ja direkt?
Nej, jag tvekade. Absolut. Samtidigt så är ju det där programmet är också så här, så frågorna är så öppna och generella i det där programmet. Så att om det ska hända någonting så måste ju... Alltså gästen måste ju göra jobbet. Alltså gästen måste ju bjuda på sig själv. Mm. Annars blir det en ganska tråkig timme att lyssna på. Mm. Liksom. Så att om man tackar ja till att vara med i värvet så måste man ju också på något sätt vara beredd att leverera lite. Så att jag försökte väl helt enkelt tänka efter lite innan vad jag kunde tänkas.
Du drog en gräns i ditt huvud liksom.
Ja, sen är det ju ganska svårt i liksom när man väl sätter igång och pratar så kanske det är ganska svårt att liksom hålla på den där gränsen, så man kanske säger saker som man egentligen inte hade tänkt säga.
Nej, men för det tycker jag generellt, det tycker jag är intressant med just Kristoffer Triumf, att väldigt många intervjuer som han gör med folk som man har liksom läst och sett och hört 100 intervjuer av, så lyckas man ändå få veta något man inte redan visste om den personen.
Och det tror jag är för att han ställer så öppna frågor faktiskt, att det liksom och att just att folk, utan att förringa honom som intervjuare, men jag tror att det också handlar om att människor som tackar ja till att vara med i värvet också inser att de måste leverera någonting.
Får man en sån instruktion till och med?
Nej, ingenting. Nej, men det tror jag, i och med att värvet har den status som det har, som liksom programmet där människor får prata till punkt och berätta om saker sådär. Så att det, då är det väl liksom...
Men han har ju också den här intervjutekniken som ju är jättebra för att få folk att prata, att han blir tyst.
Ja, ja, exakt.
Liksom,
ja.
Alltså, får han ett väldigt kort svar så är han tyst en stund och då blir man ju nervös av tystnaden och fortsätter babbla. Liksom. Ja. Det är ju bra.
Och så funkar ju alla människor. Det är ju nästan ingen som inte funkar så.
Nej. Han pressar dig om politik också.
Ja. Folk får lyssna själva.
Ja. Ja, vi behöver inte dra det. Men apropå dig och mig då, vad som är borgerligt och inte. Alltså jag räknar mig som sagt inte som borgerlig. Jag räknar mig ju inte ens som höger.
Nej.
Jag räknar mig som mitten.
Men inte liberaler höger?
Nej, liberaler kan vara höger eller vänster eller mitten.
Är du då vänsterliberal?
Det skulle jag kanske säga att jag är. Men jag skulle också säga att det beror ju så på. Alltså, och det är ju just det. Jag kan inte välja block. Därför att i vissa frågor så tycker jag på riktigt att Moderaterna eller Centerpartiet har bästa politiken. Och i andra frågor kan jag på riktigt tycka att Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har det.
Mm.
Och det är liksom, jag har alltid verkligen identifierat mig som liberal och mitten. Och det tycker jag är intressant med den senaste tidens politiska händelser.
Ja.
Liksom att alliansen ser ut att hålla på att spricka och sådär. Att helt plötsligt har vi fått, vilket vi inte har haft sedan alliansen skapades, två mittenpartier.
Mm.
Alltså Liberalerna och Centern står där och de är... Även om kanske många av deras väljare fortfarande skulle definiera sig som höger, så tror jag också att det är många som inte gör det, som verkligen är så här, ja, men typ gamla Bengt Westerberg-liberaler, mitten-liberaler.
Blockpolitiken faller sönder enligt Galtanskalan.
Ja, istället. Men då tror jag, då tror jag inte att det är liksom, alla ser sig som borgare eller liksom borgerliga. Men som att vi säger ju inte att Sundsvalls Tidning är en borgerlig ledarsida, Sundsvalls Tidning är ju en liberal ledarsida. Sen kan andra packa in den i facket borgerliga ledarsidor. Och det kan jag acceptera, så är det ju.
Då skulle jag säga att i och med att alliansen bildades så knöts ju också alla sympatisörer till alla samtliga allianspartier upp i ett borgerligt projekt. Och började, alltså det här är ju i någon mån obestridligt, så du behöver inte ens... ansträngare för att säga emot, tycker jag.
Men
alltså så här, alltså att borgerliga ledarskribenter, antingen om de var liksom oberoende moderata eller vänsterliberaler, blev ju påhejare av alliansen, som allra faktiskt mest var ett projekt för de nya moderaterna. Så att när det närmade sig valår, om man säger de tre senaste valen, så länge alliansen har funnits, så har ju ledarskribenterna I mellanvalsperioderna, så har de borgerliga eller liberala ledarskribenterna kunnat vara relativt fria och liksom också så här att erkänna fel och brister inom alliansen. Men ju närmare valet man har kommit, så har ju även de som har varit vänsterliberala har ju slutit upp bakom alliansen. Och det ser jag ju fram emot inför valet 2018. Att du och kanske då andra vänsterliberala kollegor faktiskt kan vara friare i er opinionsbildning, därför att det inte finns ett alliansprojekt som man måste ställa sig bakom.
Det tror ju inte jag att det kommer att finnas. Sen att på ordet borgerlig, så vill jag säga att jag har inga problem med att säga att jag ligger närmare liksom alliansen än de rödgröna generellt.
Nej.
Men det är just det här ordet borgerliga jag vänder mig emot, för att det är så löst, odefinierat i begrepp. Mm. Alltså, jag tycker att det är bättre att utgå då från ideologier. Är du socialist, är du liberal eller är du konservativ?
Mm.
Borgerliga, liksom, så vad betyder det ens?
Ja.
Liksom?
Och om vi tar den andra...
Det känns som att det kommer från så här början på 1900-talet och har tappat sin faktiska betydelse.
Tillmäler liksom... på 70-talet.
Ja, men precis, borgarjävlar. Precis, borgarsvin. Liksom. Det är ett skällsord.
Stoppa borgarna i papperskorgarna.
Och jag tycker att det i första majtagen. Kan tycka att det är ungefär lika relevant som att kalla... Liksom, rödgröna för kommunister.
Men det är ju intressant apropå liksom de här ordens etymologi, att vi har det här ordet då som betyder två saker, som dels kan betyda höger och dels då kan betyda en person av en, liksom då, en högre samhällsklass eller någon som lever enligt liksom,
men det är ska så man säga, de det hänger ihop därför att det var den samhällsklassen som
titta då på var de åsyftar, var de här två orden kommer ifrån från början. Jo, apropå den urbana normen och liksom det här som vi pratade om då med liksom
adelpräster,
borgare, att ställa sig, att vara årets lantis med en borgerlig halsduksknut blir ju då väldigt motsägelsefullt, eftersom den borgerliga halsduksknuten då, alltså om man följer ordet bakåt, är urban.
Det som händer är borgarna att du enar borgare med lantisarna.
Det skulle jag gärna vilja, men borgare var ju från början, alltså de som bodde innanför borgmurarna, det vill säga att det var ju de som bodde i städerna, det var ju borgarna.
Den urbana normen.
Ja, så att det är verkligen, och jag vet inte. Nej, jag tycker det
var
där
ju också de som röstade höger.
Ja.
Men där är jag liksom omvänd då. Ja. Så här, ja. Jag är liksom i grunden lantis. Som jag skrev på Twitter så här när jag hade den här konversationen. I min värld är det inte jätteborgerligt att vara outbildad, ensamstående, kedjerökande mamma i hyresrätt. Det är ju liksom motsatsen till borgerlig på alla sätt du kan tänka dig.
Verkligen.
Och det är så det är. Plus att jag har bott i Norrland i hela mitt liv. Jag har aldrig gjort någon utflykt till någon storstad. Alltså flyttat till någon storstad. Så att utifrån det är jag ju inte borgare. Och utifrån det så kanske det är märkligt att jag är liberal ledarskribent. Men
och omvänt, det kanske är märkligt också då att jag inte faktiskt bor i Stockholm och utövar min borgerliga livsstil, utan att jag faktiskt bor på en gård på landsbygden och jobbar med de här sakerna.
Det är en ganska borgerlig gård.
Försök inte. Nej du. Men hör du, ska vi ladda inför nästa vecka och Landsbygdskommitténs slutbetänkande?
Det kommer inte att bli lika lättsamt, tror jag. Det blir nog lite tyngre, mer sifferladdat.
Lite tyngre och lite längre och lite mer så. Men lite mer,
men vi ser fram emot det.
Något för hardcore lyssnarna kanske. Men vi ser fram, ja men absolut. Det är ju superbra och superviktigt att det liksom till slut kommer ett slutbetänkande från en landsbygdskommitté, för att det liksom har inte, alltså det är verkligen ett försummat politikområde, vilket vi också har pratat om tidigare, så att det är ju på något sätt i vår värld en ganska stor händelse.
Men vi tänker hålla våra lyssnare på sträckbänken i typ en vecka till.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.